marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vindrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna.
Det här är Radio Grön som idag presenterar det forna språkröret Peter Eriksson, som ska berätta för oss lite om De grönas valmanifest inför EU-valet. Programmet är producerat för Radio Tyresö 91,4 MHz. Då undrar jag, Peter, vi pratades ju tidigare så du inte presenterar och kanske du inte behöver ens för att vi har pratats vid tidigare. Men i alla fall, det finns nu, har jag sett på nätet, ett gemensamt valmanifest för de gröna eller den gröna gruppen i EU som ni går till val på. Jag har ju upplevt tidigare att man, om jag får vara lite elak, fiskar röster genom att säga vad man vill göra för Sverige i EU. Varför har ni ett gemensamt valmanifest?
Ja, det kan ju vara lite förvirrande. Och då ska jag göra det ännu värre för dig och berätta att det finns två olika manifest. Och det ena, det som jag har varit med och tagit fram, det är det som vi har för Europas gröna parti. Alltså alla miljöpartier eller gröna partier i Europa har tagit ett gemensamt beslut om ett manifest inför Europaparlamentsvalet.
Det är då vad de gröna vill göra i parlamentet.
Ja, det kan man säga. De gröna i Europa vill göra i parlamentet. Och det sammanfaller ju väldigt mycket naturligtvis med vad vi i Miljöpartiet tycker när det gäller miljöfrågor, miljöskydd, klimatfrågor. Och också synen på ekonomi i stor
utsträckning. Fiskarna i havet.
Fiskarna i havet. Och jordbruket ganska stor utsträckning också i alla fall. Och att ställa om till ekologiskt jordbruk och så. Men det finns ju några skillnader. Och det är bland annat att de Europas gröna partier, de flesta där, har kanske en mer positiv syn på att lämna över mer av makt till Europaparlamentet och Europas institutioner än vad Miljöpartiet i Sverige har. Så det är väl den stora skillnaden, kan man säga då, att det manifest som är framtaget av partistyrelsen i Miljöpartiet
i Sverige,
det är lite mer kritiskt till att lämna över mer makt till EU.
Vilket mandat åker du med då till parlamentet?
Ja, det kan man ju då fråga sig faktiskt. Men jag då
hoppas... Du är ju för demokrati.
Ja, ja. Jag hoppas ju bli vald av miljöpartister och gröna i Sverige. Och blir väl vald egentligen i första hand på grund av det manifestet som vi har här gemensamt från Miljöpartiet. Men ska man vara ärlig, och det tycker jag man ska vara, då får man nog inse att det är det andra manifestet som kommer att bli mer styrande för den gröna gruppen nere i Europaparlamentet. Men jag tycker, ärligt talat, så tycker jag inte heller att det här är något stort problem, därför att de här frågorna om hur man ser på mer överstatlighet och så, det är egentligen inte frågor som Europaparlamentet bestämmer över, utan det är ju de frågorna när man ska förändra fördrag och sådana saker som då går tillbaka till beslut i rådet och som går tillbaka ministerrådet, ja, och också i de nationella parlamenten att gå med på och rösta om nya fördrag och så. Ja.
Så det var mer en riktlinjer du fick från partistyrelsen och sen en realitet, det var det gröna manifestet som den gröna gruppen har tagit.
Nej, alltså gröna parti, det finns ett europeiskt grönt parti som har tagit det här.
Oj, det här är mycket att hålla reda på.
Ja, det är ganska krångligt, men det är förvirring på en lite högre nivå.
Kan man säga då så här att jag som medborgare i Sverige, jag går och röstar på Miljöpartiet i Sveriges valsedel för Europaparlamentet.
Precis så är det.
Sen så när du kommer ner, för vi hoppas att du blir invald, då kommer du att tillhöra den gröna gruppen. Alltså den gröna gruppen av parlamentariker i EU-parlamentet. Kan du säga, är det någon stor skillnad då mellan vad du tror gröna gruppen vill och det gröna europeiska partiet vill?
Ja, det är en liten skillnad kan ju möjligen vara igen där att när man, de som sitter där i den gröna gruppen i Europaparlamentet, de vill ju, de är ivriga att göra förändringar om alla möjliga saker.
Så, fotavtryck.
Så ja, och synas och märkas. Och det är klart att man vill försöka påverka så mycket som möjligt. Och då blir det ju kanske lätt att det blir ytterligare ett steg. Och det tycker jag är samma sak för de andra partierna man ser det. Att man gärna vill att besluten ska fattas där man själv är. Och att tycker att det är fel att regeringarna ska ha så stort inflytande och kommissionen. Det är ändå de i Europaparlamentet som är de direktvalda. Så den lite inställningen, det är väl en mänsklig svaghet kanske att alltid helst vilja ta besluten när man själv är.
Jag fick höra någon förklaring, alltså för den här, om vi nu säger krångliga konstruktionen, krångliga sätt inom citationstecken, för det kanske är lättbegripligt för några. Det var det att kommissionen skulle ta helhetsgreppet om, alltså ett gemensamt Europa, eller ha Europaperspektivet. Mm. Sen har vi ministerrådet som ska ta det nationella, alltså bevaka de nationella intressena. Och sen parlamentarikerna, ja, de skulle väl vara det demokratiska tillskottet då?
Ja, jag tycker ju ändå om man tittar på hur det fungerar så är det kommissionen och parlamentet som har det mer europeiska perspektivet. Mm. Och ministerrådet, där handlar det tyvärr lite för mycket om att man sitter och vaktar på gränserna och sina nationella intressen.
Vinkar
och så.
Vinkar in sina egna revir på det svenska.
Jag tycker att det är rätt ofta så det blir.
Ska vi då gå till manifestet? Nu tar vi bara det europeiska manifestet. För vi sa ju det där var ju mer bara lite mer besluten så nära människor som möjligt. Alltså där partistyrelse grej. Ja. Vad den här, det gröna partiet och egentligen lite grann den gröna gruppen. Vi får väl kalla dem lika, eller synonyma just nu idag.
Ja, det kan man
göra. Det kan vi göra. Mm. Då går vi till det manifestet. Och då inleder ni det med, alltså i början i alla fall, så pratar ni om att framtiden är hotad. Vilka är hoten som ni ser?
Ja, det är ju till exempel för den biologiska mångfalden. Det är ju så idag att många arter försvinner på jorden. Och det är ju ett sätt som är problematiskt ur ett framtidsperspektiv när biologiska mångfalden är egentligen den stora rikedomen vi har. Och sen är det ju en annan sak med förutsättningarna för att försörja en sån stor befolkning som vi har i världen också.
Livsmedelsförsörjning
och vatten och så. Där finns det också stora hot. Bland annat överfisket i havet som minskar förutsättningarna för att ha ett hållbart, långsiktigt bra uttag och med mycket, ja, mycket fisk och proteiner från havet. Också klimatförändringarna är ju en jättestor fråga som försämrar förutsättningarna att försörja människor på grund av att det riskerar att mycket av de bästa jordarna och åkermarken kanske hamnar under vatten om 50 eller 100 år om vi låter den här utvecklingen fortsätta. Och det minskar ju också då kraftigt möjligheterna att se till att det finns bra mat åt människor.
Kan du, jag förstår att det här är komplexa frågor, men kan du se någon, finns det någon gemensam nämnare eller så att säga, något slags stort grepp man kan ta för att minimera riskerna, hoten? Eller är det...
Men man måste ha, ska vi ta ett ansvar som för våra barn och barnbarn att de ska ha en hygglig värld att leva i och hyggliga möjligheter att leva ett bra liv. Då måste man ju ändå utgå från att hur ska vi fortsätta att få en hållbar utveckling? Och då finns det några saker. Vi kan till exempel inte fortsätta utarma jordarna och åkermarkerna. Utan vi behöver se till att vi får behåller bördigheten i åkrarna. Vi kan inte använda fossila bränslen i den utsträckning alls som vi gör idag, därför att det här är en återvändsgränd. Det går bara under en viss tid och till slut så slutar det med då att Dels att vi måste minska energianvändningen, för de fossila bränslena blir ju till slut så väldigt dyra så de går inte att använda. Men också då att klimatförändringarna blir så omfattande.
Ja, det jag tänkte på med det här någon gemensam nämnare, för jag hör ibland sådana här begrepp som vårt konsumtionssamhälle orsakar det, vår livsstil orsakar det. Att det på något sätt skulle kunna vara någon gemensam nämnare. Vi får dämpa oss lite.
Jo, det kan man ju säga, men alltså, det är ju lättare sagt än gjort. Ja, det kan man visst resonera som, men jag tycker ju att vad vi behöver göra rent konkret, det är att satsa på förnybara bränslen. Jag tror kanske att man ska våga tala om till exempel att förbjuda kolanvändning. Det är inte hållbart att använda kol längre. Europa skulle kunna ta ett sånt steg, menar jag. I Sverige använder vi kol kanske lite mer än vad folk tror. För det är några av de största industrierna i Sverige som använder kol. Och en del av kraftvärmeverken också som gör det. Och fjärrvärmeverken. Så att vi skulle kunna ta ett sånt steg. Vi skulle också kunna stoppa utvinning av nya kolgruvor och kolresurser och kanske också då olja.
Men om du säger, förlåt, om du då säger kol, menar du också då kolprodukter? För mig är ju då petroleum som vi gör bensin av, det är ju också en kol, det är en organisk förening.
Ja, men man kunde ju börja med kol, tycker jag.
Alltså den här svarta
klumpen. Ja, just det, stenkol och brunkol. Det tror jag att vi skulle kunna klara av på ett bra sätt i Europa om vi vill. Det är de länder i Östeuropa som är mest beroende av det, är Polen och några länder till där i Öst- och Centraleuropa. Men det finns idag bra tekniska förutsättningar för att vi skulle kunna satsa ännu mer på förnybart och också mer biobränslen. Och det är ju förnybart, men alltså mer biobränslen. Jag tycker vi i Sverige har utvecklat bra teknik här på fjärrvärme och kraftvärme från biobränslen som man skulle kunna utnyttja i mycket större utsträckning i Polen, Slovenien, Tjeckien och en rad andra länder som idag använder ganska mycket kol.
Det var hoten det och kanske lite åtgärder kring dem. Då hoppar jag till den konkreta politiken och som kanske är lite roligare då, pratade lite grann om lösningar. Jag ska ta upp med dig era förslag i det här valmanifestet, hur ni vill skapa en bättre värld, era förslag. Om vi börjar med det sociala, så talar ni om social rättvisa, stärk unga människor, jämställdhet och ett öppet Europa. Kan du, om vi börjar med det här första, kan du beskriva vad ser de gröna som social orättvisa i Europa?
Ja, en av de stora orättvisorna idag, det handlar ju om att många i Europa är väldigt fattiga naturligtvis. Och att många som växer upp idag, ungdomar, inte har jobb. Det är ju en enorm klyfta som finns mellan dels den rika delen av Europa och länder som Rumänien, Bulgarien, de fattiga grupperna, romerna och andra fattiga i Rumänien som lever på en bråkdel av vad vi gör och kanske tyskar och holländare och danskar gör. Och när vi ser på till exempel Spanien idag, där över hälften av ungdomarna som växer upp idag är utan jobb.
Säger du ungefär under 25 år?
Ja, typ. Och då ser man ju också att det är ju en otrolig fara för utvecklingen och skapa hyggliga, vettiga samhällen som fungerar om så många människor hamnar helt utanför.
Det är därför ni har det här med, jag såg någonstans då, unga europeers garantiprogram. Det ingår det här stärk unga människor. Vad går det ut på?
Alltså den gröna gruppen i Europaparlamentet har jobbat ganska mycket med att försöka få kommissionen och rådet och göra någonting för att ungdomar ska få en bättre chans att komma in och få jobb och utbildning och så. Och det där är ju inte lätt, därför att egentligen är det ju så att Europaparlamentet eller EU har inte några stora befogenheter inom de här områdena, utan det är ju områden som nationellt ligger under regeringarna och ibland till och med delstatsregeringar och så. Men ändå så är det ett enormt bekymmer och den gröna gruppen har drivit på för att man ska ha någon form av garanti, att man får någon form av verksamhet, utbildning eller jobb, och att man från kommissionen och EUs institution ska trycka på länderna för att, och också hjälpa ekonomiskt för de som har då väldigt hög arbetslöshet.
Du är ju en förkämpe för, ja, det är väl kanske alla parlamentariker, men alltså, du uttalar i alla fall en kamp för en förbättrad demokrati, alltså en reell demokrati. Mm. Hur ska det gå till ute i Europa? Vad är de viktiga komponenterna som ni vill göra där? Till exempel om jag jämför. I USA kan man visserligen indirekt, men i praktiken ganska direkt, välja sin president. Mm. Jag är ju väldigt långt ifrån att kunna välja vem som ska vara president. Nu heter det inte så, men i alla fall. Vi kan kalla det president i Europa.
Ja, det finns ju en sån diskussion i Europaparlamentet faktiskt. Att det ska vara Europaparlamentet som utser ordföranden i kommissionen. Och att han ska mer då få bli lite grann den här presidenten eller hon.
Men om det är parlamentet som utser, då har jag ju fortfarande inget inflytande.
Nej, men det är ju indirekt, och det är ju samma som i riksdagen, att vi utser ju inte, när vi väljer till Sveriges riksdag utser vi ju inte statsminister, utan det är ju riksdagen som gör sen. Ja. Så att det är indirekt så.
Men då tycker jag då som fotfolk, gräsrot, gräset är grönt. Jag vet ju att den partiledare i det största parti, i det block som bildar regering, jag vet ju att det efter det här valet kommer bli antingen Löfven eller Reinfeldt som blir statsminister eller då president eller vad man ska kalla det, högsta styrande.
Ja, ja.
Men det har jag ju ingen aning om. Om jag röstar på ett visst parti här, eller en parlamentariker om jag då... Ja. Vad har jag för garantier att det blir någon president som jag gillar?
Nej, det funkar ju inte på det sättet idag. Men man skulle ju kunna tänka sig i en framtid att man tar steg åt det hållet och att parlamentet har ett större inflytande över kommissionen som då blir mer och mer som en regering. Men jag tror att vi i Miljöpartiet i Sverige är inte för en sån förändring. Och inte jag heller. Jag tycker att det är väldigt tveksamt. Därför att det är inte den konstruktionen som EU har. Och då ska man inte heller kanske inbilla folk att kommissionen ska vara en regering. Det som är just med kommissionen är att det är ju egentligen mer en byråkrati. Och de har rätten att föreslå. Initiativrätten har de. Men besluten ligger sen i två andra institutioner, och det är ju då ministerrådet och parlamentet.
Men om vi pratar om, då, om demokrati, en komponent av demokrati, det är ju att få upp valdeltagandet.
Ja.
Vad ligger det på nu, 40-45%?
I Sverige var det lite över 40 förra gången. Och
det finns ju länder som är nere i 20.
Ja, det är ju väldigt låga tal.
Varför detta är dåliga intresse?
Ja, jag tror att det beror på att det är svårt och för människor att ta till sig. Det ligger väldigt långt borta. Jag tror ju att det är frågor som ofta är ganska krångliga och abstrakta också som EU-parlamentet har blandat med väldigt konkreta detaljfrågor som man ägnar sig åt.
Raka gurkor.
Ja, och det är ju en följd av att det är den typen av frågor som EU har fått mandat kring. Alltså att ha hand om detaljregler kring hur jordbrukspolitiken ska utformas, eller att den inre marknaden, alltså olika produkter av olika slag, hur de ska standardiseras och så. Det är ju frågor som Europaparlamentet ägnar sig åt. Samtidigt som det kan vara en del stora frågor som klimatfråga. Hur ska EUs politik för att minska de fossila utsläppen och göra någonting åt klimatet?
Men om vi säger så här då. Jag tror det var du som berättade för mig att ungefär 2/3 någonting sånt, säg 65-70% någonting sånt, av all lagstiftning som vi har, alltså ny lagstiftning
i Sverige, ja. Ja.
Som vi har att rätta oss efter. Ja. Men är det raka gurkelagstiftning eller är det klimat, alltså är det någon dignitet?
Ja, men det är både och. Det är både och. Det är en del av frågorna är väldigt detaljerade. Andra är på en mer allmän och övergripande nivå som handlar om allt från datadirektiv och datalagring som har varit en fråga nu, och till mänskliga rättigheter och rad olika, alla möjliga frågor. Så det definitivt är det så att EUs lagstiftning dominerar i Sverige idag, dominerar det arbete som också finns i regering och riksdag på lagstiftningsområdet. Men många människor upplever fortfarande, och det gör vi nog här, även i riksdagen, att det är ganska långt bort och det är svårt att få ett riktigt bra engagemang för hur det fungerar i EU och också svårt att få en känsla av att jag kan nog vara med och påverka. Men där har jag, får jag säga, blivit lite mer positiv de sista åren. Jag bad ju till exempel Isabella Lövin att vara EU-parlamentariker och ställa upp på våran lista i förra valet. Och hon sa ju till slut ja efter mycket vånda. Men och hon har ju också visat den här mandatperioden att det går även som en enskild människa och ledamot faktiskt påverka viktiga frågor. Hon har fått en förändring av och reformering av EUs fiskepolitik, och det har globala konsekvenser när en sån stor aktör faktiskt förändrar mot ett mer hållbart fiske. Så att det tycker jag känns ganska fantastiskt att vi har lyckats med, och det är inte hon själv som har gjort det, men hon har varit väldigt drivande och ledande i det arbetet.
Får jag fråga innan vi går vidare på ämnesområden, politikområdena. Det här valmanifestet, finns det att få tag på? Finns det på svenska?
Ja, det finns nu på svenska, det gör det. Det har funnits på engelska på EGP, alltså European Green Parties hemsida. Det europeiska valmanifestet. Men nu finns det också översatt, och det ska finnas på Miljöpartiets hemsida där också.
För de som vill veta vad den gröna gruppen tänker sig.
Ja, precis.
Vad bra. Då ska vi gå till politikområden. Ni skriver också i manifestet om, alltså, vilket säger att jag kan lite engelska eftersom jag bara kunde läsa det engelska varianten. Ett orättvist skattesystem. Vad menar ni med det? Varför är det orättvist i Europa? Det är ju nationerna som bestämmer skatterna.
Ja. Jo, så är det ju definitivt. Men jag tror nog man får säga så att den gröna gruppen och gröna rörelsen är för en mer rättvis eller mer omfördelning av ekonomiska resurser. Och det är väldigt stora klyftor i många länder. Så att det är väl ett perspektiv, tror jag, som man kan säga att miljöpartier eller gröna partier generellt sett är för att lite mer, kanske inte lika långtgående som en del vänster- och kommunistpartier, men ändå lite mer omfördelning och rättvisa mellan människor.
Då går vi till nästa område för att hinna med här. I gränslandet mellan det sociala och ekonomiska så har vi någonting som jag i alla fall tycker kan kallas arbetsmarknad. Vi har, som du själv nämnde alldeles nyss, väldigt höga siffror arbetslöshet, speciellt bland unga i södra Europa. Hur ser den gröna arbetsmarknadspolitiken ut? Hur ska ni skapa jobb?
Ja, jag vill säga igen där att det här är ju arbetsmarknadspolitik är ju framförallt nationella frågor. Men det finns också ett perspektiv på jobb naturligtvis i ett europeiskt perspektiv. Och en sak som vi då som en grön rörelse vill, vi är att skapa mer hållbara system. Till exempel satsa mycket mer på moderna infrastruktur, moderna transporter som bygger på en infrastruktur som är mindre energislösande. Till exempel moderna bra järnvägssystem, snabbtåg i Europa. Man ska kunna ta sig från olika delar av Europa med bra transportmedel utan att känna att man är en miljöbuse. Och Det där är ju någonting som EU behövs faktiskt för att åstadkomma det. Vi har ju då nationella regleringar fortfarande i stor utsträckning av de här järnvägssystemen. Och ska man åka från Sverige ner till Spanien eller Italien på järnvägen så är det där fullt av olika regler fortfarande längs den här vägen och ganska krångligt. Så att det här skulle man ju behöva göra betydligt mer för att åstadkomma bra saker. Och det gäller även på energisidan att vi i större utsträckning bör ha gemensamma regelverk men framförallt en gemensam politik som stödjer en omställning till förnybara energimetoder istället för de och bränslen än de vi har idag.
Har du någon bra förklaring på, förutom då regelverket kring järnvägar? Jag har bott några år utomlands i Österrike och då vet jag att en flygbiljett till Stockholm tur och tur, det fick man för ja, de här lågprisbolagen, flygbolagen. För runt en tusenlapp. Ibland billigare, ibland långt dyrare. Men vi säger runt en tusenlapp. När jag gick till järnvägsstationen och bad om en biljett till Stockholm, då var vi uppe i 7-9 tusen. Alltså kapitalkostnaden för ett tågsätt kan ju knappast vara speciellt mycket högre än ett flygplan. Varför kan flygbolagen ha dessa fantastiska priser? Alltså fantastiska bemärkelsen låga. Men lägga ner 48 timmar på att transportera sig till Sverige istället för att vara 2 timmar.
Ja,
men ska vara tvungen att betala 8 000 kronor.
Ja, det är ju helt orimligt. Men det finns ju inga bolag som kör de här sträckorna, långa sträckorna. Utan det är ju då bara inom länderna som de flesta kör. Sen finns det ju några gränsöverskridande i Europa, det gör det ju. Men åka från Italien till Sverige med ett bolag och ett tåg, det går ju inte. Utan man måste byta på ett antal ställen och det är ganska krångligt. Och sen så är det ju då att det bygger på regler och system som är olika i olika länder.
Jag tänker man kan fixa fram en sån här tågluffarkort.
Ja, det gjorde de ju förr när jag var liten. Och det finns för fortfarande tågluffarkort.
Ja, men det skulle man inte kunna ha det systemet. Vi fortsätter.
Man skulle i alla fall kunna göra väldigt mycket för att reglera om det här och skapa mer enhetliga system som gör det lättare för människor att åka tåg i Europa.
En annan ekonomisk fråga då, ett ekonomiskt spörsmål, det är det här med bankerna i Europa.
Mm.
Och då utsätts de för så kallade stresstester. Alltså hur kommer de att klara en kris kan man väl sammanfatta det med.
Mm.
Och det ger ju inte sådär jättejublande kommentarer utan det mest det här är bekymmersamt. Och vi har ju för inte så länge sedan haft en ganska rejäl bankkris.
I Sverige, ja.
Ja, ja men ute i världen också.
Ja, visst. 2008 på hösten kom den stora finanskrisen då från New York och slog ju väldigt hårt mot Europa också då.
Mm. Och sen så gick länder på knäna efter det. Och sen fick vi sätta in stödpaket. Mm. Är det slut på det nu? Jag kunde inte se någonting om finanskriser i ert manifest. Räknar ni med att den finansiella krisen är över?
Vi har ju haft en del faktiskt påverkan i den här debatten från Europaparlamentets sida bland annat så har vi drivit och fått igenom då en del krav på att man måste begränsa det här med bonusar i finanssektorn och att vi har ju också då som den gröna från den gröna gruppen och miljöpartierna drivit att man skulle ha en sån här transaktionsskatt också som innebär en låg skatt på finansiella transaktioner som då skulle verka lite grann lugnande på marknaden, tror vi. Och bidra till lite större stabilitet, förhoppningsvis.
Det här som heter Basel 1 och 2 och 3, jag kan inte exakt, men det verkar vara någonting som handlar om banksektorn.
Ja, EU-initiativ. Nej, det är inget EU-initiativ, utan det är en global historia. Alltså där man då från de olika länderna och har representanter. Vi har bland annat i de här Stefan Ingves från Centralbanken då som sitter med och leder en del grupper i det här. Och det handlar om regleringar gentemot banksektorn där man talar om hur mycket eget kapital måste de ha så att de inte lånar ut så mycket så att det räcker med en liten vindpust så att banken går omkull. Utan att skapa en större robusthet i banksektorn och i de enskilda bankerna. Och där har ju Sverige varit pådrivande därför att vi har ju sett det här under 90-talet. Vilka enorma problem banksektorn kan skapa. Och så kom det nu igen då 2008 och vi har en stor banksektor i Sverige. De fyra stora bankerna i Sverige utgör en väldigt stor del av finanssektorn och har också stor betydelse även i Baltikum, Norge och Danmark. Och ett företag som Handelsbanken har också över 100 kontor i England. Det är en stor banksektor och skulle en kris hamna i svenska bankerna så skulle det kunna slå väldigt hårt mot det svenska samhället igen. Och därför har det varit ett svenskt intresse att vara tuffa, skapa lite större ekonomiska egna muskler i bankerna så att de inte riskerar att gå omkull så lätt.
En sak som vi inte får glömma bort nu då, det är ju...
Men det är som sagt ingen... Det har inte varit någon EU-fråga, det här Basel-sakerna och regleringarna där. Däremot så kommer ju en bank... Har ju kommit inom eurozonen på grund av... När man inrättade euron som valuta så riskerar ju det i större grad också att sprida sig en bankkris i Spanien till exempel som det har varit ganska nära att hamna i. Så riskerar den att sprida sig framförallt till de övriga länderna inom eurozonen. Och det har gjort att man arbetar mycket nu med att försöka skapa en bankgaranti och en större robusthet och gör stresstester för europeiska banker också. Utifrån ett EU-perspektiv.
Vilket förhoppningsvis ska leda till mindre oro i alla fall.
Förhoppningsvis ska det göra det.
Då vill jag, det jag skulle börja med här nu på slutet, det var ju, pratar vi då om Miljöpartiet så måste vi också prata miljöområdet. Och ni skriver i det här manifestet, hållbarhet är nyckeln. Alltså det, då tolkar jag det som att det är det som ska stå i centrum vid politiska beslut. Mm. Skulle du kunna ge en lättfattlig beskrivning? Vad menar ni då med hållbarhet? Vad betyder ordet för den gröna gruppen?
Ja, det är ju att man ska kunna leva på det sättet under längre tid. Att våra barn och barnbarn också ska kunna leva på det sättet och använda de råvarorna och producera mat på ett hållbart sätt till exempel och använda energi på ett hållbart långsiktigt sätt så att det funkar under lång tid utan att vi föröder förutsättningarna eller utarmar råvarorna och tillgångarna på jorden.
Så det du menar nu...
Och också att vi inte heller slår ut övrig natur och djur utan det ska finnas också ett utrymme för en biologisk mångfald.
Så det tolkar jag dig rätt när jag säger då så här, även om ni då diskuterar banksektorn så diskuterar ni, vi ska ha ett regelverk som gör att vi uppnår denna hållbarhet som du säger.
Ja.
I alla politikområden så ska man utgå ifrån att vi ska ha en värld som består några generationer framåt.
Ja, precis. Mm.
Då hoppas jag att vi har gjort folk lite klokare. Annars får de väl höra av sig. Som tack för din medverkan ska du få önska dig en låt som kanske passar ihop i sammanhanget. Vad skulle det kunna bli?
Ja, men då önskar jag en gammal fin proggare som heter Ola Magnell. Och Påtalåten.
Påtalåten, är det Påta i jorden eller? Nej, vi får se när vi lyssnar. Eller vi får
han växte upp på en gård i Kalmar län någonstans och det har ju att göra med
jorden.
Också jorden i den här låten. Mm.
Tack så länge.
Tack.
rätta viljan och sitta ner och hitta på en visa så fin. Men den ränner hän i sken över tyljan. Bonden studsar upp i sin nya slottmaskin. Kul, kul, intressant, men inget intressant. Kommer från din stratt, galna höstack är det sagt. Men fast det stupet är brant, så klarar du galant. Språnget över detta jättelika schatt och nätter släntat tant. Men din mamma hon tycker att du slarvar när du sätter dig och gnolar på en töntig melodi. Gubben far går på åkern och harva. Han har en rågrak och mustig terminologi. Men ja, jag tycker för min del att det inte är stort fel i att vara lite vilsen i vår nya sköna värld. Många liv står på spel och vill du vara hel får du sluta kuta runt och snacka strunt och hålla tunt om vad du lär. Han tittar upp och skyller ser ut och blir glömt. Lillebror lyssnar på låtar. Regnduggar lätt och du tänker förstört. Så sent som i fjol, solen tupplar och går. Det fanns vitriol och kor och vackra ängder där du bor. Det lyste den sol och det kunde bli mor. Tyst av en schysst illusion om att du tror att du blir stor. Stormaskiner och traktar, blommande äng har blivit avgas och betong. Är det som märkligt om man faktiskt föraktar alla korrumper med sin pappersjargong. Jag blir snart desperat av att leva i en stat. Upplyckt av profit och bostadssegregation. Ingen smart demokrat, finns så flat och moderat som i vår kristna gissna västerländska dollars civilisation. Men även om du